Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi är på rull.
Vi bandar alltså?
Ja.
Bra. Det är kört, Sigge. Det är ganska tråkigt det här, men det är mörkt, det är svart, det är kört. Du ser förvånad ut. Jag trodde du skulle hålla med.
Jag trodde du skulle säga någonting som var tvärtom.
Alltså?
Ja. Aha. Positivt.
Nej. Man kan inte alltid vara optimist. Ibland måste man säga sanningen. Oavsett hur brutal den är. Några punkter, de är ganska enkla. Samhället är stort, kört. Världen är stort, kört. Klimatet och miljön, ja, det hänger ihop, kört. Dagens ungdom, kört. Tydligt hur gammal jag börjar bli, eller?
Ja, det börjar låta väldigt gammal.
Men skitsamma, anledningen till den här mörka inledningen, det är barnen som åker in på ICA Maxi på elsparkcykel. Wow, alltså. Rent generellt så kan vi säga att elsparkcykeln, vi kan slå fast det, kan vara en av historiens sämsta uppfinningar. Det borde egentligen alla förstå. Och kanske förstår fler hur idiotisk den är när barnen alltså åker elsparkcykel och plockar godis och köper energidryck på ICA Maxi. De orkar, Sigge, inte ens gå och plocka godis längre. De måste åka, ta med fan.
När man har fått i sig energidrycken kanske de orkar gå.
Tragik.
Ja,
på hög nivå. Pigg prolog.
Ja, verkligen.
Ja, men nu börjar det roliga. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Kära löpare, Elitpodden är tillbaka. Stringenta, punktliga, givetvis. Mycket välkomna till det som många i Sverige håller som sin favoritpodd. Mm. Och det är ju vår favoritpodd också. Det finns ingen bättre.
Nej, det är den enda jag lyssnar på faktiskt.
Ja, samma här. Producenten håller med. Eller finns det någon annan?
Nej, såklart inte.
Dessvärre har vi gjort bort oss, Sigge. Fan också! Vi har varit dåliga. Vi har kommit med osanna uppgifter. Och du vet, jag hatar slarv.
Ja.
Jag vet inte hur du känner när du känner dig själv slarvig. Tar du det bara med klackis eller...
Nej, jag slarvar aldrig.
Nej, exakt. Och det är ju inte jag heller. Därför är det här så jävla konstigt. Jag hatar när jag har fel. Men nu kan jag kan inte komma undan. Fakta ska vara korrekt. I vår förra episod, vi gästades ju av Johan Wissman. Trevliga Johan Wissman. Då fick vi för oss att han fortfarande ägde det nordiska rekordet på 400 meter.
Ja.
Hur fan gick det till?
Ja, jag lägger det där på dig faktiskt.
På mig?
Ja. Jag hade aldrig missat det där om jag hade gjort researchen.
Men i och för sig, om du hade haft koll på sprint så kanske du hade brutit in.
Ja, i och för sig. Det hade jag kunnat gjort.
Och jag ber om ursäkt att jag inte klippte bort det.
Det är också jävligt konstigt att vi inte gjorde det. Håvard Bentdal, det är han som har det.
Ja, det är den här nya, nya killen. Han, ny och ny, men...
han klippte det vid försöken i VM.
Ja.
Visst, man äger inte det nordiska rekordet längre. Det var Viggo på Instagram som uppmärksammade mig på den här flagranta felsägningen.
Ja, vi säger stort tack till Viggo.
Ja, tack och tack vet jag inte. Men man kan säga förlåt till alla. I övrigt, vad gäller förra avsnittet, Sigge, har du mötts av några nya reaktioner?
Nej, inte mer än vanligt, tycker jag inte. Annat än applåder då, att det är fortsatt.
Bara. Var det inte någon elitgrupp, alltså elit-elit?
Ja, just det. Vi fick ett meddelande på Instagram. Det var väldigt roligt. Ja. Någon träningsgrupp där som har döpt sig själva till elit efter elitpodden. Det ska jag jätteroligt.
Ska vi nästan vilja läsa lite recensioner?
Ja.
Alltså läsa upp lite recensioner när vi liksom är igång nu igen.
Ja.
För att få höra vad folk egentligen tycker.
Ja.
Ja, vi gör det. Plocka bara, alltså, bara en recension.
Ja.
Ja, lyssna. Jag trodde inte att det var sant när sambon sa att det fanns ett nytt avsnitt av Elitpodden. Vi har lyssnat individuellt, vi har skrattat ihop, vi planerar att lyssna på avsnittet igen nästa gång vi åker en längre sträcka i bilen. Min sambo lyssnade på avsnittet när han tränade på gymmet, vilket bara gjorde det ännu roligare utifrån ert prat om saker man gör på gymmet. Det här är den bästa podden jag vet. Den är legendarisk. Epic! Tack!
Ja, det är bra.
De flesta recensionerna de är ungefär sådär.
Ja.
Så jag tog bara en.
Ja.
Jag behöver inte tjata liksom om det. Så det är kul. Man ska aldrig underskatta heller, skulle jag vilja säga, Elitpoddens timing. För den är ju inte så dålig. Förra avsnittet hette Han pissade på vildsvinet.
Ja.
Det var ganska lägligt, kan man säga, med tanke på nyhetsflödet.
Ja.
Tog du prover på vildsvinet som du pissade på? Hur var det nu?
Ja, jag rapporterar in det där till vad de nu heter, som har hand om sånt där. Du har hittat något dött djur. Så.
Ja.
Och då var det någon viltveterinär, jag kommer inte ihåg vad han hette. Han svarade på mejl ganska snabbt och undrade om det inte var så att jag kunde åka dit och ta ett... De skulle skicka ett kit till mig. Och så kunde jag gå dit och ta ett prov och skicka in.
Skulle du skära i svinet alltså?
Ja, jag såg när man läste nyheterna sen, så var det jägarna hade gjort där uppe i Dalarna. Där.
Uh-huh.
De hade ju skurit av benet på svinet och skickat in. Så uh-huh. Jag vet inte om det var det han hade tänkt. Jag skulle skicka med någon såg eller något. Och så skulle jag alltså stå och såga det där kadavret.
Där det gick i gränsen för dig.
Ja, jag tackade faktiskt vänligen men bestämt nej. Då sa han, det har jag full förståelse.
Lägligt också tycker jag det här med tanke på Leif GVs reklam, jag vet inte om du har sett den för OKQ8 som han gör. Vi är ju inte jättemånga som längtar kanske efter GVs vildsvinskorv.
Nej, just kom nu. Olämpligt
den kom med en sällsynt timing även den. Jag tänkte här också innan vi liksom drar igång på allvar, det här med zoner.
Ja.
Jag uppmärksammat det, det är väldigt många som använder sig av zoner när de tränar nu.
Ja.
Zon 2, zon 3. Det är idag är onsdag. Det är ju zon 4.
Ja.
Jag får så här, jag tänker, måste man göra det så här komplicerat så tekniskt? Det är många motionärer, jag menar, det är inget fel att de springer och tränar, det är skitbra, men att det blir liksom, de behöver bara springa. Måste de tänka så mycket zoner?
Nej, jag tycker oftast inte man behöver göra.
Inte?
Nej, man kan ju springa lugnt eller man kan springa fort. Och allt där emellan.
Men varför har det blivit så här, tror du? Vad fan är de här zonerna? Är det pulszoner?
Ja, precis. Intensitetszoner kan man väl säga. Det finns ju en massa olika sådana här. Så när någon säger zon 2, då får man ställa någon följdfråga. Vilken skala använder du?
Ja.
För det finns en hel uppsjö sådana, olika.
Mm-hmm.
Så norrmännen har någon. Och sen finns det ett par olika i Sverige. Och,
okay.
Och så det kan ju betyda olika saker.
Rent generellt, tycker du att det är en bra metod?
Ja, kan det väl vara för vissa. Jag pratar inte så mycket i de termerna, nej.
Det gör du inte?
Nej.
Vad säger du då? Du skit i zonerna.
Nej, jag säger spring. Idag springer vi lugnt. Idag springer vi
precis.
Kanske lite fortare. Idag springer vi svinfort.
Och jag tycker också så här att det är så jävla mycket löpning, är så jävla mycket känsla. Vad har man för känsla i kroppen idag? Hur känns det idag?
Ja.
Jag tycker man ska gå mycket på det och inte så mycket som...
Man måste göra definitivt göra det till stor del i alla fall.
Ja. Jag
tror att det är nog lätt hänt om man pratar i de där. För mycket i de där, det behöver inte vara just zon, men om man pratar om liksom, låser vid procentsatser eller så, det är att man går bort sig lite faktiskt.
Vad jag menar är också lite att det finns ju så en uppsjö, det finns ju så många som har tankar och som är influencers och som kanske är coacher på nätet till massa motionärer för närvarande. Det har ju liksom vuxit hela den biten.
Ja, exploderat kan man säga.
Explosionsartat.
Mm.
Och då kan jag känna ibland att kanske vissa motionärer blir lite lurade.
Mm, ja, så skulle det kunna vara. Det är nog en del coacher i alla fall som försöker paketera någonting som egentligen kanske är ganska enkelt. Så försöker de formulera det som att det är rätt svårt. Vilket det oftast inte är. I alla fall inte på en lägre nivå, om man säger på motionärsnivå. Så.
Fan, vi kanske skulle börja paketera lite grejer.
Ja, börja sälja.
Tjäna lite pengar.
Sälja egentligen. Zon 2.
Nej, jag tänkte på det i sammanhanget för att det, när folk tränar löpning så är det ju ofta, det har vi pratat om många gånger, att det är mycket, så den sociala biten är viktig för många när de håller på med sin träning, i det här fallet löpning. Och det är klart att det är det ju i vissa fall. Men jag menar väl mer att liksom, ja, det kanske är socialt, det kan vara socialt före och det kan kanske vara socialt efter, men inte under själva löpningen är ju sällan så socialt.
Nej, man kan ju vara social fast man håller käften i fred.
Ja, det kan. Jo, det kan.
Det är tyst socialt, det man har bara flås och så. Men det är inte så att man kanske chattrar jättemycket. De har inte blivit väldigt lugnt förstås.
Jag tycker det är roligt det här med att när man kunde springa lite och sprang med dem. Det var ett tips från mig. Spring alltid med de som är bättre.
Ja, det är en bra tips.
Det är bra. Skriv upp det, ni som lyssnar. De som är bättre, de ska vi ringa. Då när man sprang med dem, det var inte socialt så att man höll ihop i gruppen.
Nej.
Jag säger så här, om vi skulle springa 15 kilometer och så kände jag efter 6-7 kilometer, fan, det här går ju väldigt fort för min lilla eller stora kropp. Jag orkar inte. Så jag måste nog slå av lite på takten här om jag ska ta mig runt. Det är inte så att de drog ner på tempot.
Nej, kanske till och med höjde tempot då. De märkte att du var trött.
Ja, men antingen får man vara med eller också får man inte vara med.
Ja.
Och då måste man hålla tempot.
Ja.
Jag vet inte om du har någon liknande reflektion från din tid som löp. Du var ju för fan i Afrika.
Afrika, jo, det var jag väl också när jag var i Marocko någon gång. Men framförallt det var jag tränade med några kenianer och somalier och sånt i Italien.
Ja.
När jag kom dit så var jag lite småförkyld. Mm. Och så hade jag varit lite kaxig för att få komma dit, så hade jag skrivit ett brev till en italiensk agent och presenterat mig själv och sagt att jag var jävligt grym på att springa.
Mm.
Och så var jag inte grym alls när jag kom dit.
Nej.
Jag vet inte om han hade beordrat de här killarna att de skulle valla mig på något gräsfält där, men de gjorde det i alla fall. Vi skulle köra en fartek och så värmde vi upp oss efter en kvart, så stack de bara. Det var ingen kisspaus, ingen stopp, ingen stretch, ingen.
Nej, det var full rulle bara.
Ja, och jag hostade till och sen så var det färdigt efter en minut eller någonting. De försvann bara.
Ja.
Och den här agenten kom på kvällen sen och sa att du är skitkass. Vi trodde du var bra på att springa. Mm. Och jag blev lite irriterad och sa att du får komma tillbaka om 2 veckor. Och de här kenianerna, de killarna där, somalierna, det var inte att de var taskade. Jag tror att de ville väl bara se vad jag gick för lite så. Så att jag tränade på och sen någon vecka eller två senare så kom det nya killar dit, juniorer som hade varit med på terräng-VM.
Mm.
Och då tänkte jag, nu är det min tur.
Mm.
Så att vi skulle köra något lugnt morgonpass var det sagt. Men det var sån där...
Zon 2.
Ja, zon 2 som snabbt blev zon 3 och zon 4. Det gick bara fortare och fortare. Och de där åkte jag av med huvudet före ute i buskarna där. Och då flinade de här killarna, de som hade hängt av mig första dagen. Ja. Då skrattade de och fattade att det där var liksom, okej, nu fick du köra den där. Men det var inga hard feelings. Nej. Varken från min sida eller från de här nya killarna som kom. Utan vi var ju polare. Så.
Jag tycker ofta man har sett liksom, de reportage som man har sett och bilder från Afrika, från Kenya och från Etiopien när de tränar ute på sina liksom, långa jävla distanspass.
Mm.
Då är det verkligen så att upp i rygg, du ska ligga i min rygg. Du får inte sacka efter.
Nej.
Att det är så givet på något vis. Att sackar man efter så, hej då.
Ja.
Så var det med det. Hur var det nu, Sigge? Du har varit ute och tränat nyligen med eliten.
Cyklat har jag gjort. Jag vet inte vad du kallar det för träna. Men...
Nej, i och för sig inte. Nej. Det är lite blekt
att
cykla runt. Men vissa grejer måste man ju rapportera.
Mm.
Det här tycker jag är en sån grej.
Ja.
Har du någon målande beskrivning?
Målande beskrivning? Ja, jag fick till en cykeltur med Andreas Almgren igår.
Mm.
Vi möttes upp i Sollentuna, eller jag hämtade upp honom där kan man säga.
Var han taggad?
Ja, det tycker jag.
Var du taggad?
Jag var blöt och taggad. Alltså. Det började med en kraftig regnskur när jag kom iväg, där jag cyklade ifrån. Ja, nej, men det var trevligt. Det var glädjande nog så såg jag direkt att han hade mycket sämre cykel än vad jag hade, så det kändes bra.
Det är ganska avgörande, va?
Ja. Ja, men det är bra om man pumpar sina däck innan man ska cykla 12 mil.
Ja, det
och det hade inte han gjort.
Körde ni 12 mil alltså?
Ja, 12,5. Jag cyklade lite innan efter så jag cyklade 17.
Hur var han då? Du måste ju kunna ha en recension här med vår världslöpare.
Ja, uppför så fick jag trampa på lite.
Ja.
Men som sagt, utrustningen gjorde att det var platt och lättcyklat så då släppte han ganska ofta.
Jag tycker så här när det gäller Andreas Almgren och flera, men om vi pratar om Almgren nu, den motivationen som han besitter, jag blir avundsjuk, för den skulle man vilja ha. Vi har snackat lite då och då om motivation.
Mm.
Den är ju viktig.
Ja, eller avgörande kanske.
Ja, helt avgörande skulle jag vilja säga. Somliga har ingen motivation, de ligger bara i soffan och käkar chips. Somliga har tillräckligt med motivation för att kanske jogga 1-2 gånger i veckan. Mm. Det är Jakob, det är producenten, eller?
Ja, men det är ju mer än förra veckan när jag var i Grekland.
Ja, det är det. Andra orkar jogga nästan varje dag och ett fåtal springer dubbelpass och kör skiten ur sig varje dag, vecka ut och vecka in. Det är inte så många som gör det. min fråga till dig som coach, hur höjer man motivationsgraden? För jag är motiverad att springa. Mm. Det är, ja, fan vad jag är motiverad till att springa. Men jag är uppenbarligen inte tillräckligt motiverad för att höja farten.
Nej.
Det tycker jag är så jävla konstigt. Förr i tiden var det inget problem. Jag var som i en bubbla.
Ja.
Jag är inte i bubblan.
Nej, du är utanför bubblan.
Ja.
Tittar in.
Men förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår.
Ja, har du några tips?
Tips på hur man...
Ja, hur man hittar den där jävla bubblan.
Den här försvunna motivationen.
Ja.
Nej, jag tror, jag har faktiskt inte några superbra tips där. Antingen så har man den eller så har man den inte. Det kommer från en själv. Det är svårt att trolla fram den. Liksom.
Det kan ha lite att göra med att jag är lite skraj. Alltså att gå sönder.
Mm.
Och sen tror jag det har lite att göra med det du har sagt. För du har sagt till mig, ja, när man är över 50 då ska man inte köra så jävla hårt.
Jag sänkte jag dig när jag sa...
Du har sagt så?
Ja, ja, det har jag sagt.
Uh-huh.
Varför ska man, ska man inte? Jag sa att man kanske ska tänka sig för lite på den där, det är riktigt hårda. Jag sa att jag hade ingen så här självklar sanning.
Man kanske ska tänka lite på...
Ja, jag spekulerade lite så där. Tänkte, försökte resonera lite med...
Jag tror, har inte du sagt så här att är man över 50, då tror jag att det kan vara farligt att pressa sig riktigt hårt.
Ja, jag sagt det. Ja, det kanske jag har. Men vad menar du med riktigt hårt då? Det är maxpuls.
Det är maxpuls, ja.
Ja, jo, jag vet inte. Jag har inte sett någon studie på det. Eller jag har inte, så jag, det bara känns ganska logiskt att man kanske inte riktigt ska tömma sig på det sättet.
Nej, men du gör väl det?
Nej, faktiskt inte.
Nej, inte, du maxar inte.
Alltså. Nej, jag gjorde det igår när Almén sa att jag skulle sprinta på cykeln. Då, men det var bara 10 sekunder.
Mm, ja, det är kort.
Men med så här 10 gånger 3 minuter med maxpuls eller stenhårt eller så, det, nej, det tar emot faktiskt.
Men du kommer väl aldrig att hitta den där igen?
Nej,
bubblan.
Det är färdigt för din del. Och min.
Det är kanske bra det.
Ja.
För vi ska ändå inte prata så mycket om oss själva.
Nej, vi ska inte.
I den här podden.
Det blir så tråkigt.
I det aktuella segmentet skulle jag vilja gå tillbaks i tiden till ett år som inte är aktuellt. 1999. 7 september. Platsen var Berlin. Då sprang Hisham El-Guerouj 2000 meter på 4:44:79. Det var fort.
Mm, väldigt fort.
Det var jävligt fort och det var ett fenomenalt världsrekord som numera är utraderat.
Mm.
Ingebrigtsen, vad var det? 4:43?
Någonting. Han slog det med mer än en sekund.
4:43:13
ja.
Var det.
Nästan en slakt faktiskt skulle man kunna säga.
Ja,
en rejäl sänkning i alla fall.
Tvåan, vi pratade om Kenya. Kenyanen Cheruiyot var 5 sekunder efter.
Ja, det var i loppet var det, var det en riktig slakt.
Jag bad dig, eftersom jag är väldigt dålig på matte, det är en av de saker jag är dålig på. vad det blir per hundring.
Ja.
2000 meter på 4:43.
Mm.
Vad hittar vi hundringen på då?
Lite drygt 14 sekunder.
14 sekunder per hundring alltså?
Ja.
Mm, 20 stycken.
Ja.
Det är ju det här som jag tycker är så jävla viktigt att alla förstår hur fort det är.
Ja.
För det här tror jag det brister. Inte bara hos de som inte är löpare utan även liksom de som håller på med löpning.
Ja, ja.
Och är motionärer. De fattar liksom inte. 14 sekunder per hundring.
Mm.
Hur många Svenssons skulle springa en hundring på 14 sekunder?
Det är väldigt få procent av den svenska befolkningen oavsett ålder som gör en hundring under 14 sekunder.
Ja.
Det finns en hel del men det är inte procentuellt, det är väldigt få.
Ja. Jag skulle inte göra.
Nej, jag skulle inte komma nära faktiskt.
Apropå Ingebrigtsson och Ingebrigtsbröderna, hur viktiga tror du de har varit för svensk medeldistans?
Jag tror att de har varit jätteviktiga för svensk, nordisk och internationell faktiskt. Jag tror att det har haft väldigt stor påverkan. Det känns så.
Mm.
Mycket prat om deras träningssystem såklart. Vad är de tränar, hur de tränar och så. Som har spritt sig väldigt mycket.
Och rent mentalt, rent psykiskt att man ser att ett grannland, att de som är som
ja,
oss.
Nej, det måste ha jättestor betydelse. Jag tycker man ser det liksom på något sätt. Att det är liksom kan de så kan vi. Lite så klassiskt liksom.
Apropå svensk medeldistans, låt oss lägga lite fokus på återväxten.
Mm.
För den finns ju där. Jonathan Gransige,
ja,
är ju en av dem.
Ja, en jäkla på att springa.
Satan, vilken löpare.
Mm.
Silver och guld på JGM,
ja,
i somras. Och nu senast i Zagreb var det, va?
Japp.
Sprang han, ja, det var ju en sjuk sänkning av perset på 3000 meter.
Ja, och det svenska rekordet. Och nästan Europarekord.
Just det. Han hade 8:24 tror jag innan och sprang nu på 7:43.
Ja.
38. Den är mäktig.
Ja.
Det är nästan som man inte förstår den utvecklingen.
Nej, den är bra. Han har gått fort framåt alltså.
Var inte 12 sen som hade?
Jo, det var klassiskt svensk rekord.
Ja, precis.
Kommer 89 tror jag ifrån eller någonting, 88.
Mm. Ung är han ju naturligtvis, det förstår alla. Vad ser du liksom i honom i ett längre perspektiv. För en löpning är ju liksom en svår idrott, för det kan ju ta stopp också,
ja,
i utvecklingen.
Ja, ofta skador som sätter stopp, eller sjukdomar.
Men... Ja, eller att man kommer till en nivå.
Ja, precis. Ja. Så kan det också vara. Nej, men han kan ju bli hur bra som helst. Jag tycker jag känner inte honom personligen, men det man ser, jag tittade på hans när han sprang igen båda distanserna.
Mm.
Och jag har sett lite andra lopp också. Jag tycker han har en skön attityd så.
Mm.
Han är lite, jag vet inte kaxig, men ja, lite sådär gränslös liksom i agerandet, vilket brukar vara en bra förutsättning för.
Du känner tränaren, va? Eller?
Ja, han känner lite grann så.
Alexander.
Ja, Alexander Nilsson.
Som också är ung. I
ja, och är duktig lappare också.
Ja, det är han ju. Ja. Ja. Förutom Jonathan Gran finns ju flera. Vad säger du generellt om återväxten?
Framförallt på killsidan tycker jag. Det är på tjejer också, men jag tycker jag har noterat lite mer på killsidan. Där det är några som har dykt upp på senare år. Dels i Norden, några stycken. På 1500 uppåt är det ju framförallt där man ser, tycker jag, ser det, någon, liksom, det har hänt någonting. Sen Holland eller Nederländerna har ju en kille som heter Laros som var med i det loppet som Ingrid Sten satt världsrekord i.
Mm.
Han var i VM-finalen och han är född, är han 05 är han också, precis. Mm. Och gjorde nu 3.31 va? Så att det är Nederländs rekord och var i VM-finalen och sprang fort på den 2000 också. Australien har en kille, USA har några stycken och så det liksom poppar upp fler och fler. Om alla kör dubbeltröskel inte, det vet jag inte.
Nej.
Men det är uppenbart att det är väldigt unga personer som kommer fram liksom tidigt på hög nivå.
Man har ju känslan i för sig också av att Jakob Ingebrigtsen har varit med ganska länge och börjar bli gammal, men han är ju ung också.
Ja, han är 22.
Ja, det känns
och det är,
konstigt.
Och det är 5 år sedan han tog dubbla EM-guld, ja, så det är inte galet.
Men du, Jonathan, det som är bra med honom förutom att han är snabb, det är att han har en mobiltelefon.
Ja, det är härligt.
Ja, det är skönt. Tjena, Jonathan.
Tjena. Jag har ute och träna, så jag missade samtalet.
Va? Håller du på att träna?
Jag håller på att träna fortfarande.
Ja, jo, jag skojar bara. Vad har du kört idag då?
Idag blev min rekord. Det blev, jag sprang 3 kilometer till gymmet bara. Körde ett pass där på gymmet och sen tillbaka igen till 3 kilometer.
Blir det något mer?
Ja, jag ska köra lite eftermiddag med brorsan. Jag ser inte vad han kör. Om det blir någon löpning eller om det blir cykel eller om det blir cross eller vad det nu blir.
Vi får se. Elitpodden, vi tänkte ju här, vi skulle gärna vilja gratulera till en ganska skaplig säsong.
Tack så mycket.
Ja, är du förvånad själv någonstans över hur utvecklingen och hur jävla fort du springer?
Inte direkt egentligen, utan jag hade förväntat mig ganska bra liksom tider och så och prestationer. För mig själv. Ja, tidsmålen var ju ytterligare lite snabbare än vad jag sprang. Men det är framförallt där JM då som är väldigt nöjd med att jag var, ja, jag lyckades toppa formen till det. Sprang bra där och jag tror hade fått något bra lopp där liksom i den formen hade jag nog nått de målen jag hade satt upp i alla fall.
Sigge, du gillar ju bland annat när man gör segergest tidigt.
Ja, ja.
Ja, exakt. Jag själv gör det i alla fall. Jag vet inte om jag gillar det.
Nej.
Jag vet inte om jag skulle lika någon annan gjorde det. Men jag själv gör det.
Men du gjorde det på JM. Är det liksom något som kommer i stunden eller något som du har planerat?
Ja, nej, det kom bara i stunden. Jag tänker inte riktigt på det utan det bara blir som det blir.
Vad säger coach Alexander om det?
Ja, han säger ingenting. Han bryr sig inte om det.
Nej.
Han pratar träningen och så jag får sköta tävlingen och det runt om med firandet.
Men vi kan väl säga det, Sigge, alltså, vi gillar ju det här. Alltså den attityden, den är skön.
Ja, jag tycker.
Ja.
Det är roligt att se.
Och ganska ovanlig i Sverige.
Ja, inte jättevanligt.
Nej. Vi kan säga det, de som inte har koll på den här gesten, Jonathan, kan du berätta själv vad det var du gjorde?
Jag vet inte exakt vad jag gjorde, men... Jag kände väl kanske, det var väl 50 meter kvar till mål ungefär, då kände jag att ja, men det var säkert, då hade jag vunnit. Så då räckte jag ut armarna liksom, firade lite. Sen ja, kollade lite så att jag hade han bakom mig för säkerhets skull. Och, ja, sen vet jag inte riktigt själv vad jag gjorde. Jag gjorde lite olika saker.
Ja. Lite, en jävla tur att du inte snubblade där på slutet bara.
Ja, det tänkte jag själv. Jag fick en så här snedsteg så då började jag springa några meter innan jag. Innan jag sprang över mållinjen och fira ytterligare en gång.
Sen det här senaste då i Zagreb, det här makalösa loppet och den här sinnessjuka sänkningen av Perse på 3000 meter från 8.24 till 7.43. Var kom den ifrån?
Alltså jag visste ju att jag hade bra tider i mig på 3000. 3000 tror jag liksom nästan är min bästa distans när jag är i bäst form om man säger så just nu. Och jag försökte ju springa ett bra lopp på Bauerskalan tidigare. Och då, jag vet inte, det var någonting som inte stämde då. Och jag fick bryta loppet. Men då gick jag ut i samma, lite snabbare tempo än vad gjorde nu till och med. Och då var ju inte formen där. Sen så någon till Jerusalem tror jag att jag kunde springa ytterligare en bit snabbare än vad jag gjorde nu i Zagreb. Men formen låg ju kvar liksom hyfsat bra även nu i söndags då. Och så, ja, det blev ett liksom lopp där det gavs möjligheten att springa liksom fort. Sen så tog jag ändå lite lugnt. Jag la mig längre bak och ja, fick täppa många luckor i fältet. Och sen var det bara ja, trycka mot mål. Och jag tryckte lite för lite så att jag missade det europeiska rekordet.
Du missade Europarekordet där. Men det jag tänkte på också, det Sigge jag pratade om, det är ju inte så jättemånga sekunder från det svenska rekordet.
Nej. Nej, det är det inte. Vad blir det? 6 sekunder, va?
6 sekunder, exakt.
Ungefär. Ja. Nej, men så det är sant. Sen finns det andra som kan förbättra rekord också. Så om jag kan få till något rätt som lopp tidigare nästa sommar, kanske jag kan bli först med att ta det.
Vi kan hoppas på det. Det jag tänkte på, du är 18, va?
18 är jag.
Ja. Gärderud, han har ju sagt att det tar jävla lång tid att bli bra löpare. Han pratar om 10 år.
Mm.
Då är du 28. Det är då man pikar. Så det finns mycket kvar.
Absolut. Det finns mycket kvar. Men sen det blir en liten sån, jag vet inte hur man säger, revolution eller vad det nu kallas på Gärderuds tid. Så var ju liksom när folk var som bäst var betydligt senare än nu också. Det är väldigt många bra unga, framförallt nu liksom efter Ingebrigtsen har visat vägen, så har ju det kommit en hel drös med 03, 04 och 05 år framförallt. Som har, vi springer väldigt fort.
Vad är målsättningen för dig, Jonathan, inför nästa säsong?
Jag har målsättning att först komma till EM då i Rom. Sen är ju väldigt, väldigt många bra med där, så att det blir svårt att göra någon liksom bra placering. Men i alla fall få uppleva ett sånt seniormästerskap. Och sen så får jag väl försöka tävla, springa många bra lopp, tänker jag. Och så får vi se vart det är liksom, lite grann.
Vi snackade lite om det här i studion, jag och Sigge här, att risken är, du har haft en enorm utveckling och du är 18 år. Om du liksom skulle komma till en nivå där du inte känner, fan, nu utvecklas jag, nu står jag bara still här ett tag. Har du funderat på att det kan bli så?
Ja men det har jag gjort. Jag hade framförallt för ja, 1,5 år sedan, lite drygt då, en väldigt stor utveckling. När jag gick från till exempel 8,24 till 7,54 på 3000 meter på ett halvår där. Och jag gick ner till från 3,50 till 3,43 också på ett halvår. Så där hade jag en väldigt stor utveckling. Och sen själva hela utomhussäsongen efter det stod det ganska still. Även denna inomhussäsongen var det inte så liksom, blev inte så mycket bättre. Sen i början av den här säsongen så tog jag inte PB heller, utan jag låg där som jag hade legat i ja, nästan 1,5 år då. Utan det är nu liksom i slutet av säsongen som jag känt att jag verkligen tagit ytterligare steg och att jag har mer i kroppen. Så jag skulle säga att jag har haft en liten sån platå, men jag känner att jobbar man igenom dem så då kommer det nya lyft efter ett tag liksom.
Vad säger du om det, Sigge, just det här olika platåer i utvecklingen för en löpare på extremt hög nivå? Vi har liksom alltid tidigare pratat om det här långa perspektivet, det här Gärderudsperspektivet, men det verkar inte hålla längre. Om vi tittar på Jakob till exempel, som vi pratade om, som vi bara är 22 år.
Ja, nu får vi se. Vi får se hur lång karriär han har och andra som slår igenom tidigt. Det, jag vet inte, spekuleras ju lite i det där. Förut tycker man att man har ett visst antal år som man kan ligga på topp så, innan man är färdig. Liksom. Så det är klart att slår man igenom väldigt tidigt så finns det väl en del i alla fall som talar för att man kanske inte är supergrym när man är 38. Så kan det väl vara. Men de här platåerna, de får ju alla. Det som Gran beskriver här. Det händer ju alla idrottare och alla löpare och långlöpare. Och så att det som man säger, det är att tålamod och fortsätta jobba. Så kommer man ju framåt.
Gäller av skalle. Och det var en, jag ska inte säga, en bekant till dig, Jonathan, som skrev till mig på Instagram, som skrev att han är en jävla tjurskalle.
Ja, men det, jag vet inte, det kanske är.
Ja, jag tror det är en ingrediens som måste finnas där, tror jag.
Nej, men jag gillar inte när det går dåligt, så kan man säga. Utan jag vill ju att det ska gå bra och jag blir arg när det går dåligt. Ja, det motiverar mig bara mer att se till att det går bra.
Jag hoppas att det fortsätter göra det redan nästa säsong. Att det fortsätter med den här enorma utvecklingen. Och stort tack för att du var med i Elitpodden, Jonathan.
Ja, tack så mycket.
Ha det bra.
Ha det bra.
Hej. Nu kommer det ju bli jävligt spännande här, Sigge. Alltså, är du verkligen redo?
Nej, jag är absolut inte redo.
På ingång har vi nämligen Dr. Smärta, som egentligen heter Mårten Prosell. Och det här vill ingen löpare missa. Egentligen ingen, någon människa borde missa det här. Eftersom Mårten med sina unika, långa nålar kan bota det mesta i en skadad löpares kropp. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. Välkommen, Dr. Smärta.
Och man tackar. Trevligt att vara.
Först av allt, tack för att du stack dina nålar i mig en gång i tiden.
Mm, det glömmer du inte.
Nej, det gör fan inte. Jag kan ju springa igen. Det var svårt att få in nålen i hälen, minns jag.
Ja, det var illa ute där ett tag.
Ja.
Under längre tid.
Men hur som helst, det var ju smärta botade verkligen smärta. Vi tar dig grundligt nu. Hur kom du på den här metoden, om vi börjar där? Hur kom du på metoden som du använder dig av?
Det börjar nära nog någonstans där vid 1993 när jag själv var skadad med en sak. Jag slet av en sena i min högra axel, vilket jag då inte visste. Men jag hade ont varje dag i 7 års tid och testade vårdkedjan i alla olika dess former. Jag gick både till läkare, sjukgymnaster, körde rehab in absurdum. Mm. Märkte att det fungerade inte på mig. Jag hade fortfarande lika ont. Kunde inte sova på min högra axel i 7 års tid. Och kom till den punkten att antingen får jag ha den här verken hela tiden, eller så försöker jag att på något sätt lista ut och eventuellt förhoppningsvis lösa min situation själv. Och allt det här blir väldigt enkelt att berätta om i grunden, för att allting är genuint och taget ur verkligheten.
Vad gjorde du då?
Det enda som jag faktiskt inte hade provat och som jag kände att det här skulle kunna vara någonting för mig, det är att använda någon form av nålredskap. Och ordet redskap vill jag lägga betoning vid. Jag hade ju inställningen och var relativt traditionell, ambitiös men relativt traditionell, vilket man är också i början av sin karriär. Men jag insåg att jag någonstans där inne i min axel gömmer det sig någonting som är smärtdrivande. Jag visste då inte att min sena var av, som sedermera visade sig sen på en ultraljudsundersökning ett antal år senare. Då hade det gått så många år så jag gick inte att operera, det var bara trassel där inne. Mm. En häxblandning av vävnad. Jag trodde inte på det här med nålar. Det var studier visade både och. Och jag kände att det här redskapet nål skulle kunna vara någonting som jag skulle kunna utforska min egen axel med själv hemma på kammaren. Sedermera, det gjorde jag. Började ingenjörsmässigt och strukturerat, läste in mig på alla olika vinklar, anatomiska strukturer, om jag går in i den här vinkeln, spegelvänt med fel hand hemma i badrummet. Ja. Då kan du förstå svårighetsgraden på det. Det var när Sopranos började gå på tv. Då vet ni ungefär vilket år det var. Så efter Sopranos hade jag rätt mycket ångest och försökte, så fort de här eftertexterna rullade då, så Gandolfini och gänget, och då kände jag att nu är det dags. Och så gick jag in, stängde dörren till toaletten, la kudda på golvet ungefär, för att man vet aldrig vad som händer när man gräver i sig själv. Mm. Och så började jag alltså strukturerat och metodiskt utforska min egen axel med en ren steril nål. Och försökte leta själv efter vad 17 är det där inne som genererar så mycket verk på mig i så många år. Jag var i bra form i grunden. Jag ritade som ett hårkors på axeln med ett kryss i och en ring. Och sen försökte jag då i olika vinklar och djup på olika sätt söka igenom hela axeln.
Kände du inte då att det, liksom, att det fanns någon risk med det? Att utforska sig själv på det sättet?
Absolut, visst fanns det det. Men om du gör saker på ett strukturerat och du läser in det på olika djup och vinklar, då kan du reducera riskerna så mycket du bara går genom att vara påläst.
Mm.
Jag har varit med på en hel del dissektionsmoment och kan min anatomi. Det hela min karriär på nu 24-25 år bygger på anatomi. Mm. Jag tog med min anatomibok här som är relativt välläst, som ni kan se. För det är det som är verkligheten. Men visst, jag var försiktig och koncentrerad, men kalkylerad.
Vad märkte du? Alltså, fick du några indikationer på att du var rätt ute? Liksom, eller?
När jag började söka i axeln med nålen på olika djupa vinklar, så märkte jag att det kändes ju ingenting oavsett hur djupt jag stack. Jag blev synnerligen förvånad över att jag inte kunde framkalla någon form av verk. Det gjorde inte ont att sticka i vävnad först. Efter ett antal gånger, då kanske det har gått en 6-7-8 gånger när jag höll på där efter Sopranos och körde på.
Mm.
Så helt plötsligt vid ett tillfälle, kanske var 12:e gången jag var in och sökte, så träffade jag någonting där inne i axeln som var avvikande i sin vävnadsstruktur. Det kändes inte som någonting annat. Det kändes lite grann som man har opererat in en basset vinigummi i en falukorv ungefär. Och den ska inte ligga där. Och när jag träffade den, då small det.
Mm.
Och det var inte en klassisk triggerpunkt som sitter relativt ytligt, utan det här var något annat. Det här var smärten hos moder. Och den där rackan rullade upp all min smärta på 2 sekunder. Så fick jag ackumulera, all smärta ackumulerad, upprullad som en film som gick på 2 sekunder. Och jag sa, det är den där. Det är den där vävnadsstrukturen som är den som är stenen under hälen. Och när jag drog ut nålen då, så vid det där tillfället, så det hade aldrig kommit ut blod i min axel när jag drog ut nålen tidigare vid de här 10-12 tillfällena innan. Men vid det tillfället så rann det ut ur nålhålet där jag hade träffat den här vävnadsavvikelsen, så kom det ut ett blod som jag aldrig har sett förut.
Du har kallat det för svartblod.
Om man ska vara riktigt medicinskt korrekt, vilket man vet att folk som sitter och lyssnar på de här grejerna också. Jag säger blodliknande substans då, om man ska vara lite medicinskt politiskt korrekt i det här.
Och vad var nästa steg?
Då gick jag ut ur badrummet för det tillfället och sa min fru, sa, det där ser inte bra ut, det måste vara farligt. Och jag sa, det är möjligt att det är det, men jag känner ju inte något att göra extra ont just nu. Det är lite så allmän som en extremt djup träningsverk som var i hela min axel och ner armen. Och vi får se imorgon, sa jag.
Mm.
Och så lindade jag bandage runt axeln och gick och la mig. Dagen efter så hade jag mindre hugg i ytterlägena. Och jag vet exakt hur det här brukar hugga, i vilka lägen. När man klär på sig och borstar tänder och alla såna saker. Jag hade en behandlingsreaktion i 3 veckor efter det där. Men jag var oerhört nöjd och glad på grund av att jag hade lyckats förändra min smärta. Från huggande smärta som plågade mig mer till en mer allmän, tung, djup träningsverk. Bara genom att träffa den där punkten med sån precision. Där blodet kom, eller blodliknande substansen kom ut. Då. Och då kände jag så att det här är framtiden. Det här är någonting som jag måste utforska. Och just den där texturen och blodet och allt det har drivit mig i nästan 25 år.
Hur skulle du vilja beskriva metoden? Om du skulle beskriva metoden på ett enkelt sätt för de som inte har varit i kontakt med detta överhuvudtaget.
Jag skulle nog säga att det är som en blandning mellan en mycket förfinad undersökningsmetodik och att man kan använda nålen som ett verktyg att nå de här djupsittande smärtpunkterna med stor precision. Fokus på neurologi, och det är någonting som har växt fram genom åren. Jag är extremt fokuserad och inriktad mot det neurologiska systemet, nervsystemet. Och jag är också extremt fokuserad mot det somatiska och inte det psykosomatiska. Däremot förstår jag såklart som alla andra något sådana begåvade människor som förstår att har man ont väldigt länge så sätter det sig på hjärnan. Men jag vill inte då hävda att när jag körde bänkpress på gymmet 1993 och det small i min axel, det var inte psykologi i varje fall.
Nej.
Utan det var något som hände, jag körde för tungt, var för dåligt tränad eller någonting hände.
Ja.
Så att neurologi, nålen som redskap, fokus på klinisk undersökning i den finaste formen.
Givetvis är det så att många som sitter och lyssnar på det här, när du säger nålen, då tänker de akupunktur.
Nej, det finns inga likheter med annat än att vi är egentligen alla, det är miljontals människor som håller på med nålar. Och det finns ju TCM-akupunktur, det finns dry needling-tekniker. Det här är snarare någon form av den nålen som redskap. När man träffar med sån perfektion och precision så kan man åstadkomma väldigt fina saker och biologiska processer. Så att måste göra en stark distinktion mellan det där.
Hur ser resultaten ut för den här formen av behandling?
Att vara självkritisk är ju också den största kvalitetskontrollanten. Det kan antingen bryta ner den, men samtidigt när man får feedback av Sveriges främsta och också delvis också världens främsta idrottare som vet hur en oxfilé ska smaka, de ger ju också den feedback som jag behövt ha genom åren.
Mm.
Det har varit en resultatorienterad och iterativ, upprepningsbar klinisk forskning, om man uttrycker sig så. Och jag gjorde ju också sedermera sen en studie tillsammans med Linköpings universitet som blev publicerad i Journal of Science in Medicine in Sports. Så det är ju en dotterjournal till British Journal of Sports Medicine med ganska hög impact factor. Där jag tog med 34 stycken av Sveriges främsta seniora friidrottare på landslagsnivå. Och sen var det djupintervjuer med dem där de försökte sätta ord på vad som skiljer mellan den metodologi som jag använder i den här på bolaget Doloradex som vi har i tillsammans nu då, smärtforskningsbolaget, och smärtkliniken i Uppsala. Då i de här intervjuerna så framkom det hela tiden så att det är från att, vi tittar ju då på alla friidrottare, som Per, du som har varit mycket med friidrottare, man vet att man får sina träningsdagböcker in absurdum, träningsdagböcker in absurdum. Och då såg jag generellt sett att de kunde gå från 3 månader där det är trassligt innan jag kom in och började jobba med den här metoden på dem, till att ta 6 veckor ungefär, kanske 4 till 6 veckor per år där det kan vara trassligt. Många sa 4 veckor. 3 månader dåligt till 4 veckor dåligt. Och det var ju vad de kunde se på sina träningsdagböcker från när jag startade till när jag inte var med. Men resultatet framför allt som de upplever, det är att det är mycket, mycket, mycket snabbare resultat. Från där man ligger på sina 95, nu pratar jag mycket friidrott här, och för där, de har ju varit oerhört kvalitetsmedvetna och man har ingen annan att skylla på än sig själv. Funkar inte kroppen på 100, den funkar på 97, 95, då får man inte ut största ur sin kropp. Och jag har en kurva, ni kan få se kurvan. Kurvan som är med den metodik, Doloradix-metoden, och det som jag har utvecklat under de här 25 åren och som även hjälpte mig, det är så att den först går ner där, sen är det andra behandlingsmetoder ligger i den här ljusgråa, som är 2 stycken, ser ut som en huggormstunga där, de kurvorna. En del av de traditionella behandlingar blir bra av tidsfaktorn, och det får man ha respekt för, så enkelt är det ju. Men du ser att en del av de här traditionella behandlingarna, de blir aldrig bra. Min kurva och Doloradix-metoden är den här som pekar som en hockeyklubba. Och den ligger, om man tittar procentuellt på hastigheten på tillfrisknande till att faktiskt gå upp över till 100%, är ju minst 50% snabbare. Kanske uppåt 60-70 till och med.
Vilken typ av skador är det som du kan behandla? Jag menar, här har vi ju många löpare i den här båden.
Det är ju som vi kom in på precis när jag klev innanför dörren, är det så att det är ju en traumatisk korsbandsskada, är ju, vissa saker måste ju opereras. Vissa personer är sjuka. Man ska ju ha en ödmjuk inför att det här är medicin. De allra flesta fall där man tycker ungefär som du, när du ringde upp mig när jag satt hemma, det kommer helt plötsligt från ingenstans. Ja, men det är ju orimligt för att vara en vanlig muskuloskeletal historia, utan det måste vara en neurologisk bakgrund inblandad. Det jag började med att göra ganska tidigt i min karriär, efter jag hade hållit på med min axel, det var att jag började sortera färger. Jag sorterade röd i röd, grön i grön. Jag la dem i olika högar och sorterade och sorterade och sorterade. Fynd människor, symptom. Medan många andra saker. Och sen när man kom in då i ett senare skede så får Mårten, kan du måla den här tavlan? Ja, vilka färger involveras? Ja, det är rött, grönt, blått, de här. Jag har järnkoll på dem. Där ligger de. Du förstår strukturen här. Så man slapp det här famlandet överallt över att göra olika hela tiden, utan man börjar bygga en systematisering.
Du kommer på det här, du känner att du är rätt ute. Hur mycket skepsis, hur mycket liksom kritiska röster har du mötts av när det gäller den här metoden?
Det var ju enormt mycket skepticism kring det här, särskilt med min bakgrund som i grunden är naprapat, jag är legitimerad naprapat, men jag lämnade det ganska snabbt. Jag började märka det att jag försökte bygga någonting annorlunda som var effektivare och kombinera alla olika delar som jag kunde se som skulle kunna hjälpa folk. Och efter min egen historia så var det en hel del, kanske 55-åriga kvinnor som kom till mig på mottagningen då för massor av år sedan, som sa, jag hörde att du botade själv med en nål hemma i badrummet. Och du, jag har en liten knöl på mina hälsenor här också, och så en liten grej, det kanske funkar på det också. Ja, det kanske gör det, men jag vet inte, så jag. Men du får prova på mig. Jag har fått 3 barn och jag måste tacka de här tjejerna också för förtroendet då, för massor av år sedan. Och det visade sig att då kom de tillbaka. Mårten, det blev bättre där du gjorde. Okej, vad bra. Och då hade det varit massor av år sedan och jag hade inte riktigt koll. Men jag började sortera de här fynden, symptomen och människorna. Och så blev det mer och mer strukturer så jag kunde prediktera resultaten till slut. Men sen blev den stora delen, det var när orienterarna började dyka upp. Sveriges bästa orienterare. Och de är både duktiga på att springa och läsa karta och de är snabba i skallen också. Och det gjorde också att jag fick väldigt fin feedback av människor som är tänkande och analytiska. Efter orienterarna så låg inte steget långt till att komma in till friidrottarna. Och det bara rullade ju på. Det var helt galet med friidrottare och de bästa vi har som kom en efter en. Och varje friidrottare är ju individualister. Även om man kan ha en tränare och säga, gå till den här killen eller gör det här. Va? Men varje friidrottare var ju också tvungen att se själv hur resultatet, och de är extremt resultatorienterade. Och det fanns inga genvägar. De sa, prova det här, jag hörde att du gjorde det här med den här personen. Kan du göra det med mig, tror du? Jag vet inte varför jag undersökte dig. Vi tittar och säger, okej, det funkar. Du passade in i den här diagnostiska mallen. Och på den vägen var det. Och det jag brukar dra jämförelse med att alla stora saker som sker med bilar vad gäller material, aerodynamik, oljor och allting tas ju fram av Formel 1. Och sen faller det ner till Skoda Octavia och andra märken också, va? Ni förstår att man sätter en liten vinge någonstans eller har en olja med mindre friktion i eller sådär.
Mm.
Då provade jag, hade jag fick chansen då på massor av friidrottare och fick feedback. Och jag menar, just att kunna få prova då på Formel 1 och få utvärdering av Formel 1 och sen så kabla ut det och se att det funkar på vanliga människor också.
Men andra naprapater, andra doktorer, ortopeder så att säga, som hjälper också skadade människor, vad har de tyckt och tänkt om det du gör?
De allra flesta, när jag har fått väldigt mycket kritik, jag har dock inte fått det kanske rakt in the face, men det är folk som inte vet vad det här handlar om. Utan det är sidotyckare, så kallade läktarspelare. Och jag är i grunden stark, tror på resultatet, lyssnar på människorna som har våra patienter och det är det som är det som har drivit mig. Men när man då förstår sen att det här bygger på, när man får visa upp det här, det bygger på förfinad undersökningsmetodik, det bygger på neurologi, det bygger på att se saker i undersökningen systematiserat och se saker som andra inte ser. Men om man då gör en undersökning som är mera random, man kör en knackande reflex här och pillar lite på armen där och man rycker ditt knä eller man gör det här också osystematiskt, då kan du aldrig lära dig att se mönstren. Kommer du ihåg Torbjörn Blomdahl, hur många steg han låg i, ni vet, världens bästa biljardspelare. Karambolen, ja. Han hade ju flera slag, kanske 5 stötar som han redan hade alternativa hur bollarna skulle gå. Och det var väl hans styrka, förstår ni? Det bygger mönster. Han sa, efter det femte, då vet jag inte. Och så är det med mig med. Men du kan ju lära dig bygga de här.
I det stora perspektivet, hur mycket game changer skulle du säga att den här metoden är?
Med tanke på de resultat som jag har på de allra flesta, och jag måste också tillägga att man kan aldrig lita på en person som säger att de botar alla människor. Det är inte rimligt. Men om du ligger på ett resultat som du såg på kurvan här på Sveriges bästa friidrottare, även internationellt, nu är vi inne på ishockeyn och alla intygar att det ser ut så här. Då är det ju så att då har du kommit på någonting. Och den är också skalbar sättet att arbeta med tanke på att den är byggd på ingenjörsmässig logik. Jag kan lära ut det till er också på ett halvår för att kunna göra vissa saker faktiskt och göra vissa saker bra. Men ni måste lära er att tänka rätt. Ni måste undersöka på ett kliniskt förfinat sätt. Ni måste lära er att se de fynden som jag är väldigt tränad för att se.
För det jag själv, eftersom jag
så är det stort.
Det jag själv tänker på, eftersom jag själv har blivit utsatt för nålarna, är att fan, det måste vara svårt att hitta personer, att lära ut tekniken till andra människor.
Egentligen inte, faktiskt. Nej. När man väl visar upp det så får man blodad tand och säger wow, det här kan jag också göra faktiskt. Det är vissa mekanistiska delar som ligger bakom resultaten. Och när jag berättar om dem under lite större hemlighetsmakeri dock, för det finns ju faktiskt saker inte, som jag vad det gäller patentprocesser och annat som jag inte kan gå in på här. Nej. Men jag vet saker som är revolutionerande och det gör också att när man har berättat det för dem och visat upp det, bara, wow, det här, tänk om jag hade vetat det här förut. Minns ni att det sa tvåkomponentslimmet? Den som hade enkomponentslimmet, han var kung den dagen. Den som hade tvåkomponentslimmet, han är den som blir kung forever.
Ja.
Och att sätta ihop de här två sakerna och få tavlan att hänga väldigt länge med tvåkomponentslim så den aldrig ramlar ner, det är ju den som kommer bestämma.
Klarar alla av behandlingen?
Det är ytterst få som faktiskt inte klarar det. Men däremot är det så att smärtan är delvis en nyckel också till att få till de här resultaten. Man kan ta det mer eller mindre lugnt också och ta det lite snällare vid varje tillfälle. Sen bedömer jag ju då att den här personen är väldigt stark mentalt och vi kör på. Och ni vet vilka personer jag har träffat. Där spelar det ingen roll. De kan äta pepparkakor samtidigt och man kan göra sin insats. Och det rullar på liksom. Men man får ta det lite piano ibland också och säga att det kommer ta lite längre tid, men du kommer ta det framåt, bara vi tar oss framåt.
Jag ser noga här med att jag vill att folk förstår, eftersom det är många löpare som lyssnar på den här podden. Om jag går till mig själv, och det är det som du gjorde på mig. För att jag hade ju opererat, jag hade gjort en operation. För att jag hade många som har liksom problem med hälsenor och kanske blir tvingade att göra en operation, eller de tror att det är bra. För jag hade en utväxt på hälen så att hälsenan var hela tiden inflammerad. När jag kom till dig, då sa du, fan Claes, helvete, du skulle aldrig ha opererat det.
Du hade så mycket fibros. Efter operationen så bildas det ju massor av ärrbildning. Och det gör också att vävnaden blir väldigt stum, stel och du får en hel del kärlinväxt i den. Och den metod som jag har utvecklat då, Dolarix-metoden här, som vi använder oss av hela tiden, den har en förmåga att reducera och faktiskt ibland också helt ta bort ärrbildningar genom ett sinnrikt sätt att arbeta. Där man jobbar i kedjor. Man jobbar inte bara lokalt. Om man tänker sig att du har väldigt mycket av undersökningar och vård idag, det är ju att man tittar väldigt mycket på symptomorienterat. Det är symptomorienterat. Man tittar rakt ner i stupröret och så tittar man rakt ner och ser man en ring på trottoaren. Men mitt sätt att arbeta som nörd i inledningen här vad det gäller sorteringen och titta brett och sen smalna av, vad har alla de här gemensamt? Det är ju att ha ett bredare perspektiv när man väl fångar in små maskor i fiskenätet istället för att jobba väldigt stort och även ha ett bredare allmänmedicinskt perspektiv samtidigt med neurologisk inriktning och jobba med väldigt stor precision med nålen. Så att det är väl det man kan summera ihop det lite grann på. Vi har ju såklart gjort då, vi tittade på hur ser det ut där ute i vården, i allmänvården också. Och då gjorde vi en egen studie på 16 stycken olika möten med 14 stycken olika allmänläkare på nybesök där vi med efterföljande intervju där vi tittade på hur ser ett smärtmöte på en vårdcentral ut. Mm. Och det här är ju allmänläkare på vårdcentraler, Stockholm. Och vi ville se hur funkar de, hur jobbar de och vad har de för struktur versus hur Dolarix-metoden och den här metoden jag har utvecklat. Den stora skillnaden existerade framför allt rörande den kliniska undersökningens innehåll, utförande och uppfattning om dess betydelse i handhavandet av patienter med muskuloskeletal smärta. Är ni med det? Vi är då återigen där på den kliniska undersökningens betydelse. Och som så många andra grejer i historien, när saker börjar och man kommer med något nytt, särskilt i ett ultrakonservativt fält som medicin, med min bakgrund, min historia och vår resultatorienterade och tagit hand om folk och patienten i fokus under väldigt, väldigt många år, så är det så att vi ska komma ihåg till exempel den här Barry Marshall som kom på Helicobacter pylori som orsak till magsår. Man trodde det var stark mat och man trodde att det var stress för magsår. Men han kom på att det är den där bakterien. Han var ju kontroversiell han också, men han kontaminerade sig själv. Och så tog han den antibiotikan som slog ut den där bakterien och läkte sig själv och visade sina resultat. Och han fick se det med den Nobelpriset i medicin 2005. Ja. En liten grej. Ja. Nummer två, vi har ju Semmelweis. Och han var ju den i hela världen som kom på att barna- och mödradödligheten var väldigt stor vid förlossningar. Och han var den som kom på att det kan vara bra att tvätta händerna. Och han var ju oerhört kontroversiell på den tiden. Och han blev ju satt på något mentalsjukhus. Och så var det nog kanske någon annan som tog äran av hygien i vården, va? Mm. Men alla vet idag att det är bra att tvätta händerna. Det är bra när man ska operera eller förlösa barn och sådär.
Finns det någon annan, Mårten? Alltså ute i världen, någon annan som håller på med det här?
Vi har ju sökt på alla olika publikationer och kikat över sättet att arbeta, sättet att tänka, använda nålen, de här tvåkomponentsgrenarna, den förfinade undersökningsdelen med fokus på neurologi. Och jag har ju satt jag har två forskarläkare som jobbar med mig åt mig i vår organisation. Mm. Kombinationen av de här sakerna finns det inte. Det finns några som tangerar något.
Till sist, vad ser du då liksom i slutändan? Hur stor blir den här metoden?
Blir det Nobelpriset, undrar producent Jakob?
Nej, jag har väl inte haft den forskningsmässiga ambitionen att bli stor i akademin. Däremot är det ju roligt att få lämna ett avtryck efter en väldigt lång karriär med metodiskt och systematiskt patientarbete och hjälpt väldigt, väldigt många människor. Det är så pass revolutionerande sättet och orsakssambanden som ligger bakom och vi får jobba på lite grann och få resurser, göra fler studier som vi också behöver med tanke på att hjälpa, väldigt god hjälp av de här två läkarna som jag jobbar tillsammans med. Mot slutet av min karriär kanske det når även de vanliga människorna där ute och inte bara en liten klick som känner till hur det här fungerar. Men vi har ju kliniken i Uppsala som är full i mottagningen och jag har ju börjat gå iväg åt andra håll för att försöka att sprida metoden och visa upp den på olika sätt.
Sigge, jag vet inte hur många gånger som du har klagat på dina vader.
Och min rygg.
Och ryggen och vaderna.
Ja, det är många hundra gånger tror jag.
Nej, men det, alltså när det gäller löpning, om du sticker ut och springer, vilket du har försökt nyligen, eftersom vi drog igång podden, så tänkte du, nu måste jag springa igen.
Ja.
Vad händer då? Eller vad är det som händer? Vad känner du?
Jag känner smärta lite varstans.
Ja.
Allt från bröstryggen, nej inte bröstryggen kanske, mest ländrygg och neråt, ska jag säga. Så nu har det varit, jag sprungit 5 gånger någonting. Men vaderna är ju ett stort problem. Men även sätet och ländryggen.
Mm.
Det är väldigt stora. Men nu har det varit lite baksida och baksida lår också. Det är lite nytt faktiskt.
Visst blir du sugen att bli av med det?
Ja, det har jag varit sugen på länge.
Vågar du det?
Ja, jag måste ju. Har jag något val?
Nej, det har du faktiskt inte.
Nej.
Allt för konsten.
Ja.
Det finns ju alltid en tröskel och den är ju mänsklig, att man vill helst som människa i mångt och mycket, även elitidrottare i viss mån, är ju att man blir lite bekväm. Man tycker så här, men jag har ont, och så ska du göra behandlingen också göra ont. Jo, men den förklaringen, som jag brukar säga så här, ibland om du har då en infektion, du har skurit och fått jord i såret och det gör ont och du vet att du måste hälla på någon Desivon eller någon sprit av någon slag för att ta död på bakterierna. Ni vet hur det känns när man häller det där i. Ja, man vet att det ska vara så, ja. För att det är något som, då dör de rackarna.
Mm.
Det är någonting när febern tar död på sina bakterier också. Febern är ju bra för den tar ju död på bakterierna. Bakterierna mår sämre än du själv, ja, för de dör.
Mm.
Och det är det som är naturliga processer. Och de här sakerna jag arbetar med är kroppens egna naturliga processer som jag har lärt mig att nyttja för att driva syresättningen i de strukturer. Jag driver och kan höja syresättningen i de strukturerna som är mer eller mindre nedstängda. Det kan vara några procent eller det kan vara flera procent. Och till slut när biokemin blir så pass dålig så blir det faktiskt till slut en bristning. Och eller att man får en total ruptur av någonting.
Jag misstänker att du har nålar med dig.
Jag går aldrig naken.
Nej. Ska vi köra?
Ja, vi kör.
Vi börjar göra oss redo, Sigge. Du,
ja.
Du ska snart lägga dig.
Ja, jag vill göra ett tillägg där. Man ska komma ihåg att smärta är världens näst dyraste kostnadsområde. Det är bara psykiatrin som är dyrare. Alla säger cancer, men det är inte så. Smärta är 3 gånger så dyrt för vården. Och så, för att inte tala om allt lidande som det för med sig. Alla de medicinerna som gör att folk blir drogberoende och fastnar i det. Så det är ett enormt område att försöka att göra någonting bra i. Och alla goda krafter i rätt riktning är någonting som måste stimuleras och försöka föras fram.
Men du har inte gjort några kalkyler på hur mycket pengar samhället skulle kunna spara?
Smärta kostar Sverige ungefär idag, inklusive sjukskrivning och sånt, 130 miljarder kronor.
Det är ju inte riktigt så här som det brukar se ut på din klinik, utan vi har ju gjort lite spartanskt.
Mm.
Men du är ganska van vid att jobba spartanskt.
Jobbat under kolsvart när strömmen har gått på någon idrottsanläggning i någon ort någonstans. Det har varit tillfälliga saker, det har varit väldigt flotta ställen. Det har varit alla möjliga grejer. I slutändan är det bara människor, man får göra sin grej och det spelar ingen roll om det är ett bord med en handduk på. Mm. Utan det viktiga är att vad man gör i kliniken, att man är noggrann i det.
Och vill han Sigge på magen alltså?
Nej, du kan faktiskt stå och ligga på ryggen snart. Och så tar du av strumporna. Anledningen till att man behöver ta av sig strumporna till exempel, och i det här fallet man ligger i kalsongerna, det är för att man ska kunna komma åt hudområden på benen. I ditt fall pratade du om att du hade besvär med både delvis ländryggen och det är vaderna. Och det är säkert lite trassel i baksidan på låret och den typen av problem. Det är att nu är vi återigen nära med den kliniska undersökningen. Du måste väldigt noga titta på klinisk undersökning i form av kolla på känseln på de här olika dermatomen som det heter. Det vill säga olika nerver styr olika hudområden. Och då måste du titta på de områdena genom att testa dem. För man vet inte om själv att man har en neurologisk, mindre neurologisk insufficient tillstånd, det vill säga störning. Det vet man inte förrän jag har testat det. Det som är reversed engineering. Man kollar vad som inte fungerar. Och då kan man lista ut då kanske om det finns till exempel en ländryggskoppling till dina vadproblem. Och det är det här som jag menar med den ingenjörsmässiga, neurologiska, logiska undersökningsmetodiken. Om man känner på höftleder och allmänmedicinska aspekter.
Så vad gör du nu då?
Jag tänkte ta och kolla lite grann här. Jag sticker vast här. Vad var skillnaden mellan höger och vänster?
Stickare på vänster.
Det stickar, ja. Så den där känns för stickig och den där känns mer normal stick. Okej, det här är vad det handlar om.
Mm.
Nu är vi nästan klara. Nu kan vi stänga ner. Ja, jag vet redan. Och det är det här som är grejen. Och stämmer man svar. Har någon hållit på med det här på dig förut? På det här sättet?
Nej.
Och det vet jag också.
Mm.
Men jag ställer en retorisk fråga.
Mm.
Vi kollar under foten. Vad är skillnaden? På ansiktsuttrycket nu? På ansiktsuttrycket nu?
Framfoten på vänster.
Ja, precis. Och vad är det du känner?
Det är samma där, att det sticker liksom.
Jag kan ju låta Claes picka. Du kan picka själv för att känna. Ifall du
vill göra det. Behövs inte.
Så kommer du se att det här ligger helt i linje med vad jag beräknar. Så kollar vi här. Jag går igenom lite olika muskler. Känner du på den där? Nej.
Oskön.
Och så känner vi på den där. Det ligger på. Om du känner på den här själv.
Ja.
Den ligger på. Och den finns inte på den här sidan.
Nej, precis.
Lägg på magen.
Det är normalt att man blir kallsvettig, eller?
Är du med?
Aj.
Kom ihåg jag sa det med precisionen. Man ska kunna träffa en paprikakärna på, med 6 cm kött ovanpå.
Mm, jag kommer också ihåg att du sa att ibland bara var 80%.
Ja, men jag har en hög. Jag ligger nog på 90% idag.
Okay.
Det andra är, vet man aldrig. Det är dagsform. Du känner också att det där strålar rätt tungt.
Mm.
Drar iväg.
Jag känner att det är ganska ont.
Där. Det är 3 stick kvar. Där känner du. Ja. Vad strålar det någonstans? Vad tar du vägen?
Rätt mycket där nålen sitter, tror jag.
Var det där? Går det nog här någonting, eller?
Nej, inte så mycket.
Det är 2 stick kvar. Vad säger du om den här?
Det är jävligt ont.
Ja. Och sen ska jag sticka på friska sidan, så kallar det. Sen en gång, så får du känna skillnad. Där då?
Där.
Vad tog ni vägen? Lokalt?
Ja, lokalt, tror jag.
Nu är den sidan klar. Kolla på den här sidan då, som ska vara bra mycket mindre problem på. Ni ser som står bredvid. Och kikar ni i djupet. Nu står den här. Ser du? Vad säger du? Hur ont gjorde du där då?
Ingenting.
Nej, för det är friskt. Tar vi ut det.
Mårten, det som inte Sigge ser förstås, men som vi ser, det är ju att hur djup nålen går.
Ja, precis. Och djupet är ju, om du åker med en fiskeguide, så är det, då har de oftast en brant där de fiskar storfisken också. Mm. De snorklar inte på all inclusive närmast stranden, utan du måste försiktigt med struktur och noggrannhet våga ta det till andra fiskevatten. Och det är visst, det är djupare än normalt, och du måste veta vad du håller på med. Och du måste gå igenom utbildningssystemet för att veta det. Kommer du ihåg den här, va?
Ja.
Och så kollar du här.
Ja, den är borta.
Den är borta, ja. Ja. Och så kollar du här.
Ja, den är inte riktigt lika borta på utsidan.
50% kanske?
Ja.
Mindre? Ska vi kolla vaden då? Här. Vad säger du bara?
Jag vet inte om jag ska använda ordet borta. Men...
Ser du att det är annorlunda?
Ja.
Kollar vi under foten. Ska vi se om det har förändrats, om jag lyckas förändra med den här reflexen. Nu förstår ni vad jag menar med reflexen. Det är helt slut att hänga i.
Ja.
Det är varmt där, stå och hänga.
Kändes det sig?
Jag blev helt kallsvettig. Ja, nej, men det
är så kraftfullt.
Det gjorde ju ont, nålarna på vänstersidan i ryggen.
Det är det här alla vill ha. Tvåkomponentslimmet.
Väldigt många friidrottare som vi har varit inne på, Mårten, som du har behandlat och som du behandlar. Hur är det själva etablissemanget, eller friidrottsetablissemanget? Vad säger de om? Alltså, de är ju vana vid något helt annat.
Ja, men friidrottare är ju superindividualister och man kan bara förlita sig till sig själva. Så till slut så går man dit man vet att det funkar. Sen när man inte vet exakt hur det funkar, det spelar inte någon roll för väldigt många. Men de har ju gått emot sina tränare och de har gått emot sin klubbens läkare och allting. Bara för att vinna. Det är inte farligt, det fungerar. Och sen är det upp till andra att också mig själv att göra olika studier för att påvisa olika mekanismer. Men jag vet ju mer än vad jag kan säga. Men jag vill också tacka alla friidrottare för all den här fina feedbacken jag har fått genom åren. Som också har sagt, Mårten, det är så här det är. Det är alldeles självklarhet att det är så här när man gör det här. Och det bryter av, och det står, finns ju mycket att läsa om det här och intervjua folk som vi gjorde då. Men det är de här som jag kallar för läktartyckarna som faktiskt inte vet vad det handlar om. Som inte har bemödat sig också att förstå och titta och se en sån här sak som ni fick se nu. Mm. Ni vet ju mer än läktarspelarna.
Hur många behandlingar måste man genomgå?
Om man är på ålder, om det är så här som här, om du står här med det här problemet och det ligger på med den här stumheten i vaden länge, och så går du ner och spelar lite squash, lite paddel, och så springer du och försöker hålla igång. När biokemin blir så dålig i den här muskeln på grund av det här kedjan av elände som har skett, så blir till slut muskeln både stum, stel och skör. Till slut blir det någon form av liten bristning av att stelheten, och du är en av de som drabbades hårt av det här, då blir det en bristning och då får du en strukturförändring, det vill säga att du får en huller om bullervävnad, fibros, som i sin tur gör att man får sluta. Och eller så blir kälsenan tjockare för att vaden inte har någon flexibilitet, man försöker springa på tå och så går inte det, och så, ja. Och så går syretesten ner för att det är dålig vaskularisering och cirkulation i den. Så att det är det som är det långa i förloppet. Så att man måste ta saker tidigt och man ska preventivt arbeta med att se till att få sin kropp så trimmad som möjligt i ett så tidigt skede som möjligt, redan, som jag brukar säga, vi skojar lite grann, vid 23-årsåldern. Där är en gräns. Alla kommer se det när man tittar, 23 ungefär, 22-23. Alla kan träna och köra på utan att stretcha och allting. Allting funkar. 22-23, då börjar hända grejer.
Vi var inne på det tidigare, men vi kan ju avsluta med liksom hur stort du tror att det här kommer bli.
Alla stora saker har ju haft jäkligt mycket motstånd. För att man bryter av, och det går inte med gängseflock. Och min uppgift var att se till att hjälpa så många som möjligt att göra det här på ett bra sätt. Det är min livsuppgift på karriären på professionella sidan i alla fall. Och det finns ingen ände, för det finns andra saker som vi säkert inte får tillfälle att prata om i något annat tillfälle lite längre fram, ja, som ligger på, som är nästan ännu större än där. Och det är, hänger ihop med den här reflexen och att kunna styra syresättning till olika strukturer i kroppen.
Det blir en cliffhanger.
Det är en cliffhanger att tala om, det kan jag säga.
Stort tack för att du kom hit, Mårten. Vill du också tacka?
Tack, ja, tack snälla. Nu är jag frisk.
Ja, jättebra. Supertack själv, Ari. There'll be a golden letter reaching down when the man
comes around. Nu har han gått, Sigge.
Ja.
Känns det något nu, eller?
Ja, det känns lite. Ja. Ja. Framförallt där det var en nål där som var riktigt.
Mm.
Den kändes bra.
Men är du fascinerad av resultatet eller liksom känslan före, efter?
Mm, ja, jo, men det är. Jag har ju fått rätt mycket behandlingar alltså, genom åren. Jag har fått inte så mycket nålar faktiskt, men mycket alternativa olika typer. Så jag har sett både det ena och andra. Men jag är ju mest intresserad av att se vad som händer, vad resultatet blir.
Ja, exakt.
Av den lilla behandlingen jag fick, för den var rätt kvicktande.
Det var nog 8 centimeter in, tror jag.
Ja, det kändes.
Vi ska knyta ihop det här poddavsnittet. Jag tänkte, jag måste ha med någonting om gymmet.
Ja.
Eftersom det är lite tradition. Och jag var på gymmet häromdagen och nu blev jag faktiskt imponerad.
Okay.
Det är inte ofta jag blir det. Men nu jävlar. Jag blev lite stum av beundran. Förvånad över hur man kan forma om sin kropp. För jag har tittat som till att sett den här killen förr. Det är en sån där som lyfter.
Ja.
Frustar. Har handskar på sig. Lyfta bälte. Dricker Nocco. Som har hoodie.
Ja.
Stora hörlurar.
Yes.
Tatuerade ben.
Ja.
Det är ett måste.
Ja.
Han var stor. Han var stark då. Men lite fluff. Alltså lite... Inte bara trimmad, utan bara stor, vad ska jag säga? Som en byggjobbare.
Han bulkade kanske.
Det var för mycket annat på kroppen än muskler.
Ja, förstår.
Men stor. Nu dök han plötsligt upp igen här om dagen. Han dansade in, alltså som en boxare. Tunn, trimmad, fitt, rörlig, stark, hård. Hela kroppen var en ny kropp.
Aha.
En spänstig kropp. Jag undrar så vad han har gjort.
Hur länge sedan var du såg honom?
Säkert ett år sedan.
Ja,
så ja, det var fascinerande då.
Nästa gång du träffar på honom så får du fråga vad han har gjort.
Ja, får vi göra det. Allra sist, Sigge, det får väl gå under epilogsegmentet.
Ja.
Du är ju coach.
Ja.
Det hänger också lite ihop med att forma om kroppen, kommer jag på nu, ja, faktiskt. Men du har ju koll som coach, du vet vad man ska göra. Och då kommer frågan här. Chipstuttar.
Ja,
vad har du för tips? Ja, jag vill att det går fort. Det ska gå snabbt. Jag tycker att det börjar få det.
Börjar du få det?
Ja, det känns så.
Okay.
Jag tittar inte så noga i spegeln, men nej, jag vet inte.
Ja, det finns nog andra coacher med bättre på det. Men jag kanske ska sluta äta chips då kanske.
Ja.
Kanske, om det är nu chipsen som orsakat dem.
Mårten kanske.
Ja, Mårten.
Fixar det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.